Jag har en kopia här om någon vill översätta. Ja, Herrens moder är rubriken för den här söndagen, fjärde advent. Då brukar det handla om Maria. Jag tänkte ska läsa sammanhanget när Maria fick beskedet. Så vi läser från Lukas 1 och 26. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: "Var hälsad, du högt benådade. Herren är med dig." Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom namnet, ge honom hans fader Davids tron. Och han ska härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sa till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Helige ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud." Maria sa: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Några dagar efteråt gav sig Maria iväg och skyndade sig till en stad i Juda bergsbygd. Hon gick till Zacharias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning så sparkade barnet till i henne, och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst: "Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat är det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde, till det som Herren har låtit säga ska gå i uppfyllelse." Marias möte med ärkeängeln Gabriel är ju helt fantastisk. Och hon blev förskräckt, stod det här. Hon blev förskräckt när hon fick se den här ängeln. Jag tror Gabriel skrämdes lite med flit, om man får säga så. Nej, men att han behövde visa sig i sin strålglans, va, den här ängeln. För att Maria skulle förstå att det här är ju en Herrens ängel som står här. För ni vet, änglar kan ju visa sig i mänsklig skepnad också. Men nu så stod Gabriel där och, som en ängel, och berättade henne. Och hon förstod att det här var från Gud. Men Maria sa ja till den här kallelsen som Gud hade planerat för henne. Hon sa ja. Jag vill tjäna dig, sa hon till Gud. Och änglar är ju fantastiska, men även det här mötet med Elisabet är faktiskt väldigt fantastiskt när man tänker på det. Det står ju, Elisabet är ju den äldre kvinnan, va? Och hon ropade med hög röst. Hon ropade alltså. "Välsignad är du", så ropade hon liksom, va? För hon fylldes av helig ande, den här gamla kvinnan. Hon fylldes upp av helig ande. När Maria liksom knackade på och sa: "Är du hemma, Elisabet?" så ropade hon till: "Välsignad är du." Och Det var ju också en bekräftelse från den helige ande att Maria var utvald att vara Jesu mor. Elisabet visste ju inte att Maria var gravid. Det var ju bara någon dag det gått. Hon visste inte om det, men hon fick det här uppenbarat för sig från Gud, från den helige ande. Tänk dig att det kommer en ung tjej på liksom, hon var ju 14-15 år kanske, Maria. Och den här äldre kvinnan börjar ropa: välsignade du mer än andra kvinnor. Hur kan det hända mig att Herrens mor kommer till mig? Liksom. Det Elisabet säger är att det är en så stor ära att få besök av den unga tjejen Maria. För att det är något speciellt som har hänt där. Och som sagt, Maria var ju bara början av en vanlig graviditet egentligen. Och inget hade ju antagligen börjat märkas på hennes kropp ännu. Hur barnet kom till var ju ett under. Den helige ande skapade ett barn i Maria. Men sen var det nog ett helt vanligt förlopp. Graviditetsförlopp heter det. Det blir fel ibland. Elisabet bekräftade profetiskt det som Maria tidigare hade hört genom ärkeängeln Gabriel. Någon dag tidigare bara här. Så sa hon, ja men det är sant. Det är så som du har sagt. Det ska ske. Och det är ju så med profetior att de brukar liksom bekräfta något. Man kanske har haft en bön och bett om någonting. Gode Gud liksom. Och så har man bett och bett. Och så får man en profetia. Så ska det ske. Då är det väldigt starkt, eller hur? När man får uppleva det där, att Gud bekräftar det där som man har bett för. Eller något som Gud har berättat innan för en så här. Man har fått uppleva, ja, men det är nog så här Gud vill. Och så får man en profetia. Och så bekräftas det igen. Så är det. Det blir väldigt starkt och tydligt för den som får ta emot det. Och då blir tvivlen mindre, va? De försvinner kanske och man känner, ja men Gud, du har ju sett mig. Du har ju sett mig i det här. Och man kan bli frimodig av sådana bekräftelser, sådana profetior. Så det är bra, det är en viktig gåva som vi hoppas få se mer av i vår församling också. Och det går att säga jättemycket om Maria, och det har jag gjort många gånger förut. Men miraklet är ju fortfarande Jesus. Det är han som är miraklet. Tänk att Gud har ju legat i Marias mage i 9 månader och inte kunnat gjort någonting. Det måste vara lite så här. Ja. Jesus låg där i alla fall. Och Maria var ju en vanlig människa, men som hade en ovanligt stor och avgörande del i frälsningshistorien. Hon bidrog med det hon kunde, föda barn. Utan att liksom förminska det här med förlossning och graviditet. Alltså, jag har full respekt för er kvinnor. Jag vill inte byta, om man säger så. Utan det är något stort ni gör, va? Utan att förminska det. Men på ett sätt så sker det ju automatiskt, om ni förstår vad jag menar. Det är något som bara händer, så går det igenom, va? Men jag menar, Maria kunde ju inte lägga till någon form av skicklighet när hon var gravid, va? Hon kunde inte liksom, ja men för att jag har den här kvalifikationerna, ja då kan jag fixa det. Utan hon var bara en kvinna. Därför så funkar det. Så hon kunde bara överlåta sig, lyda, följa Guds vilja, ställa upp liksom och göra det här för Gud. Och ändå, fast hon inte kunde liksom bidra liksom med den här speciella kunskapen eller skickligheten eller någonting, hon kunde inte göra det, så var det hon gjorde det viktigaste någon människa har gjort i världshistorien. Eller hur? Förutom Jesus själv så är det här det största, att han fick komma till jorden. Och det var för att hon sa ja. Tänk vad stort. Hon kunde bara få vara den hon var, och så fick hon lyda Gud, och så kunde Gud använda henne till något så mäktigt som att få föda Messias. Gud kräver ju inte heller av oss att vi liksom ska vara bättre än vad vi är eller klara någonting vi inte kan, utan mer att vi bara ska vara de vi är och göra våran grej. För du och jag är också bara vanliga människor i frälsningshistorien. Vi är de vi är och kan inte vara något annat och ska inte vara någonting annat. Och det här får ju inte användas som argument för rättfärdiga liksom något dåligt beteende vi har. Men jag menar, du är du, jag är jag och Maria är Maria. Eller var Maria. Och det Maria var bra på var att följa Guds vilja. Säga, ja, jag vill vad du än behagar Gud. Och Gud fick tillåtelse att skapa barnet i henne. Och det här var ju Marias uppdrag, att föda barnet och att vara mamma till det. Jag tänkte, man måste ju ha en sund gudsbild för man vill det. Man måste tro Gud om gott och förtrösta på Gud om man vill säga ja till något sånt. Så det hade hon tydligen. Men jag tänkte vi ska läsa lite om Marias liv. För det slutar ju inte med att hon födde Jesus där. För Maria fick vara en vanlig mamma som tog hand om Jesus när han var ett barn. Först var det den här fantastiska upplevelsen vid Betlehem. Sen fick de ju fly till Egypten. Och så vet vi inte så mycket mer vad som händer i Nasaret egentligen. Förrän då Jesus blir 12 år gammal och han besöker templet. Och då kan vi ju läsa om Marias oro för Jesus. Han är borta, man får söka han i den här stora staden och det. Och sen fascinationen över att han är så kallad på något sätt till att tjäna Gud. Så först, det första undret Jesus gör, det var ju när han var 30 år gammal. Jesus hade liksom gått dopets väg, han hade mött Johannes döparen. Och sen så kommer han i funktion. Och det var ju vid ett bröllop då Jesus gjorde vatten till vin. Och här var Jesus liksom påhejad av Maria. Hon visste på något sätt att Jesus kunde göra vattnet till vin. Och hon förstod nog att Jesus, han är Guds son, han kan göra vad som helst. Och så liksom nästan övertalar hon Jesus att nu gör du ett under här. De har ju inget vin på bröllopet, eller hur? Nu kommer jag ihåg texten. Så det verkar nästan som att det är hon som driver på han där. Så nu har han gått ut i sin kallelse Jesus. Och sen så ser vi hur det här förändras för Maria. Hon är inte längre bara den här mamman till Jesus. Då nu händer något. För Jesus markerar tydligt för sin mor att nu är hans roll först och främst att vara Jesus Guds son. Och inte Jesus Marias son. Och det säger han i Markus 3. Då står det så här. Hans mor och hans bröder kom för att stanna utanför. Och det sände bud till honom för att kalla på honom. Folkhopen satt omkring honom. Se, din mor och dina bröder står här utanför och frågar efter dig. Han svarade, vem är min mor och vilka är mina bröder? Och han såg på dem som satt omkring honom och sa, här ser ni min mor, här ser ni mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor. Jesus har ju verkligen gått in i sin kallelse här, va? Han prioriterar inte Maria och sina halvsyskon före medmänniskor. Jesus behövde det, göra så. Han behövde gå den vägen och markera det. Men man kan ju undra hur det kändes för Maria, va? Jesus gör ju ändå någon form av avståndstagande. Säger, det här är min kallelse och jag måste backa bort från dig lite för att det här är viktigare. Och Maria kanske behövde förstå det här att Jesus är ju till för alla. Maria följer Jesus nu mer som en av hans lärjungar än som mor. Hon är ju inte bland de 12, men man ser ju ofta att det är en grupp som är med Jesus. Hennes andra barn är ju stora nu och hon kan ju gå dit Jesus går. Hon är ständigt trogen Jesus, kan vi se. Och när tiden är inne och Jesus 3 år är över, så finns Maria fortfarande med Jesus. Med och motgång. Och vi kan läsa om det i Johannes 19. När Jesus har blivit straffad och uppspiken på korset. För han var dödsdömd, Jesus. Oskyldigt dödsdömd. Så står det i Johannes 19 och 23 där. Soldaterna som hade korsfäst Jesus tog hans kläder, delade dem i 4 delar. En åt varje soldat. Och livklädnaden tog det. Den var utan sömmar, vävd i ett enda stycke uppifrån och ända ner. Därför sa de till varandra, vi ska inte skära sönder den utan kasta lott om vem som ska få den. Till skriften skulle uppfyllas. De delade mina kläder mellan sig, kastade lott om min klädnad. Och så gjorde nu soldaterna. Vid Jesu kors stod hans mor, hennes syster Maria som var Klopas hustru och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, alltså Johannes då, sa han till sin mor, kvinna, se din son. Och sedan sa han till lärjungen, se din mor. Och från den stunden tog lärjungen henne hem till sig. Det är jättefint här, tycker jag. Jag besökte ju Bertil Olingdal en gång för många år sedan här. Och han berättade ju en gång så levande om den här klädnaden. Om hur han upplevde hur Jesu livklädnad var liksom kärleksfullt vävd av Maria själv. En dyrbar prästlig klädnad vävd i ett stycke utan söm. Maria hade sparat den i en kista och liksom tog fram den dagen Jesus gick ut i tjänst. Maria visste vilket uppdrag Jesus var kallad till och hade förberett för den dagen. Och Jesus bar den här klädnaden liksom under sin andra kläder in till kroppen under hela sin tjänst. Och nu såg Maria hur det slet av hans kläder, slängde dem på marken och lottade ut dem. Men bland det sista Jesus gör här, det är att se till att Maria får ett tryggt liv när han ska gå vidare. Någon som tar hand om henne och kan försörja henne. Och hur, alltså, han hänger där på korset och håller på att dö, Jesus. Han plågas något fruktansvärt. Och han säger saker som förlåt, de förstår inte vad de gör. Och han tänker på sin mor som har följt honom hela livet. Och han tänker liksom på andra när han själv håller på att stryka med. Jag tycker han är så stor, Jesus. Och sen så kan vi läsa om när Maria går till graven och sörjer Jesus. Hur hon blir glad när han får uppstå. Och hon finns hela tiden där, va? Hon får vara med hela vägen. Tänk vilket liv hon får vara med om. Va? Hela Jesu liv. Hon får vara med om det Jesus har tänkt för henne och för hennes liv. Och sen på slutet när Jesus säger att ja, nu är det dags, nu ska jag tas upp till himlen, så finns Maria där också. Vi läser Apostlagärningarna 1:10. Och medan de såg mot himlen for han upp, och se, då stod två män i vita kläder hos dem. Och det sa: ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Och då vände de tillbaka till Jerusalem från det berg som kallades Olivberget och ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån. Och när det kom dit gick det upp till det rum på övre våningen där det brukar uppehålla sig. Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, Alfeus son, Simon ivraren och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, bland dem Jesu mor Maria och vidare hans bröder. Här var Maria i övre salen. Va? Vilken upplevelse. Övre salen, det är där man vill vara, va? Och jag tycker det känns så bra att Maria liksom fortfarande med i den inre kretsen. Hon är med bland med lärjungarna. Hon slutar inte liksom för att hennes roll som mor är över. Utan Maria fortsätter att följa Jesus. Hon har gett sitt liv för honom, till honom. Och hon är här med i övre salen och ber och väntar på att den heliga ande ska falla över honom. Vilka äventyr hon får vara med om. Men som sagt, det viktigaste Maria gjorde, det var att vilja. Det var att säga, ja, jag vill. Säga ja till Guds vilja i hennes liv. Då kunde Messias födas till jorden. Och vi kan också be: Gud, låt din vilja ske i mitt liv. Och sedan så ska du få se att du kan få vara med om äventyr med Gud. Amen.